Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vad jag talar om när jag talar om torsdagsmorgonar är att nyhetsshowen sänder precis som vanligt din termos i gryningen, som någon sa. Och det händer ju massa saker i världen hela tiden som vi vet. Nyheter. Det som SVT:s Henrik Ekman säger.
För att kunna leva där måste man vara rustad för ständiga förändringar.
I världen alltså. Kanske kommer prata lite om nya Planet Earth här senare. Vad ska du prata om?
Jag ska prata om Putin. Han har varit i tv. Babblat lite om Finland och Sverige.
Då blir det nyheter.
Då blir det nyheter här borta.
Jag ska prata lite lokala grejer om ett nytt byggprojekt som KD vill se i Frihamnen. Det ska bli som i Köpenhamn.
Jaha.
Ja. Sen lite om att svenska miljonärer också är rikare än någonsin. Vi får besök i studion också. Vi ska snacka hemförlossningar. Det är våra grävande reportrar Sofia Bo och Filip Persson som tittat vidare på barnmorsketeamet som jobbar här i stan, bland annat då med hemförlossningar i Göteborg. Och de visar upp en väldigt ljus bild i sociala medier av hur smidigt och fint det går med sådana hemförlossningar. Men när Filip och Sofia kollat på flera av sjukhusens egna avvikelserapporter, som det heter, så framträder en delvis annan bild. I vissa fall har kvinnor och barn farit illa. Ska prata mer om det sen. Sen blir det bakvagn också.
Ja, jag ska prata om en ny fail för TV4.
Okej, TV4
och,
fail.
Lite om en hund och en människa. Bra pitch av mig.
Vaga pitchen med Fanny Wijk.
Jag tyckte det skulle vara kul, men nu kände jag att det blev ganska dåligt.
Men det kan också vara bra så får folk fundera lite själva också. Kan inte ge allt på silverfat. Vi kommer också få hit Lotta Horner, vår kollega, som ska prata testosteron.
Just det.
Det är hotat med de olika manfluencers i alla fall. Folk liksom vill ha det, typ av vanliga läkare. Ja, men det är en väldigt intressant text hon har skrivit och vi ska snacka lite om den. Jag har väl lite i bakvagnen om den politiska go-go-dansarskandalen i Japan. Vi gjorde det för jämlikheten, sa en kille som sen fick avgå. Och att Ulf Kristersson kände sig ful på bild. Det kan man ju relatera till.
Ja, det kan man.
I alla fall så var det så att hans precis hörde av sig till Omni. Ja, det här är för fult ju. Hörde av sig till Omni för att byta. Kanske får det utrymme att nyansera den beskrivningen av vad som skedde lite senare. Men typ så.
Typ så.
Andra nyheter idag. Jag har klippt mig.
Japp, jättefint.
Tack så mycket.
Jag sa ju det genuint när jag kom. Det från bara en place of happiness.
Det var bara Emily som började prata om hur fin jag var i håret innan jag klippte mig. Så då blev man lite
det
så.
Det var riktigt dålig stund.
Ja, det var lite så. Made me think.
Fin skjorta, men den du hade igår. Den var ju också fin, om man säger så.
Typ så var det. Men det känns ändå bra att ha kortat ner det lite grann.
Känner du dig fresh?
Ja.
Vårfresh.
Det gör jag, men igår när jag hade klippt mig, två saker, att man alltid känner sig som en liten prydlig gosse, tycker jag, när man har klippt sig kort. Man går runt som att man ska
hallå familjen.
Ja, ta studenten typ. Och man känner sig som att man, jag vet inte.
Det här
inte.
Tror jag är en killgrej.
Ja, men jag känner mig inte som att jag har fått då, som vi pratade om igår, en glow up, utan mer som att jag gör mig till och är en prydlig liten gosse va. Det är det bästa
beskrivningen. Men du är väl det? Är det så fel?
Är det så fel att vara en prydlig liten gosse? Jag är en prydlig liten gosse och jag står för det. Sveriges prydligaste och minsta gosse, Kalle Berg.
Ja, okay.
Också en märklig grej som hände, tyckte jag i alla fall, för att se vad du tycker, att när jag skulle få håret tvättat då hos frisören, så är det ju ibland. Då brukar man ju traditionellt sett läggas med bakhuvudet först ner i den här.
Ja.
Lades med ansiktet före ner och blev duschad uppifrån i bakhuvudet så att håret hängde ner så, som liksom typ The Grudge.
Vad menar du?
Ja, men förstår
du? Vatten i hela ansiktet och typ ryggen.
Ja, men alltså,
vad vattnet väg?
Sjukt nog så kom det inte så mycket vatten.
Men vänta lite, gränslade du den här?
Ja, ja. Alltså, välkommen. Gränslade stolen, la mig med ansiktet före. Ja, men det rann ju ner i det vanliga handfatet. Jag hängde ju bara det att jag liksom låg som en strypt så. Med den.
Varför då?
Ja, men han sa så. Och jag har typ auktoritetsproblem på så sätt att jag liksom inte ifrågasätter hos typ olika yrkesmän och kvinnor.
Det gör inte jag heller.
Om de säger typ så,
så innan
vi kollar din karie så skulle jag vilja att du ställde dig på ett ben och sjöng Mors lilla Olle typ. Okej, okay, då hade jag kanske gjort det.
Men du kunde ställt en fråga av nyfikenhet.
Det kunde jag gjort.
I vanliga fall.
Jag gjorde inte det, jag valde att säga det som att så här, bara, ja, det här var konstigt och det var inte mitt favorithåll att få mitt hår tvättat på. Men det gick okej och jag kan gå vidare. Men jag funderade också sen efteråt att om det är så här att de hade någon typ av prank. Du vet så här, nästa som kommer in ska jag vända på och tvätta håret åt fel håll.
Var det så att du ville vänta till nästa gäst, liksom, gästkund? Så du skulle se om de gjorde samma?
Jag var inte så snabbtänkt, men nu när du säger det, bara ja.
Skulle du kunna tänka dig att gå förbi frisören igen och titta in?
Ja,
och
det
se?
Skulle jag kunna tänka mig.
För men, jag vill gärna veta.
Ja, jag skulle kunna tänka mig det. Ja. Men jag har varit där innan och då har det inte hänt. Så nu hände det och det var väldigt märkligt. Ni kan väl höra av er där ute till nyhetsshowen på Instagram. Kanske kan jag lägga upp ett klipp.
Ja, kan inte göra det.
När jag pratar lite om det här kort så att folk vet vad det handlar om. Och så bara hör av er, har ni varit med om samma sak?
För jag någonting kände, säger mig att ingen kommer
att
höra av
sig. Det är lite typ så man tänker att de tvättar ens hår på Guantanamo. Om man nu får håret tvättat där. Det kanske man inte
bara,
får. Eller typ så, du vet, så här, ett sånt lustiga huset där allting är lite så... lite
ska du duscha?
Bara.
Ställ dig på händerna då. Annars får du inte gå in.
Ah, det var konstigt. Det var något helt nytt. Men här sitter jag och ser ut som en... vad var det jag kallade mig?
En liten gosse.
Ja.
Prydlig gosse.
En prydlig gosse.
En liten prydlig gosse.
Ja, nu blir det riktiga nyheter.
Till skillnad från det som vi precis pratade om.
Ja, det var något helt annat.
En som inte har något hår, det är Putin.
Just det.
Och han har varit i statlig tv igen, hemma i Ryssland.
Han tar dem där, ställer upp ibland, blir utfrågad av en regimtrogen media.
Exakt, av en trogen programledare.
Ta det inte för lugnt med mig nu, svinga gärna lite. Det kan jag tåla.
Exakt, de bara, absolut. Nej, men han pratade, varför pratar vi om det? Jo, för att han nämnde då Sverige och Finland. Och
ja.
Då blir det genast rabalder här borta ju.
Såklart.
Han sa i den här intervjun att NATOs utvidgning med Sverige och Finland som medlemmar ska mötas med ryska förstärkningar i det västra ryska försvarsområdet.
Mm.
Alltså gränsen mot Finland.
Stärk gränsen mot Finland.
Exakt. Han sa att vi hade helt idealiska relationer med de länderna. Enligt mig så hade de tjänat mer på att hålla sig neutrala för att ha en plattform för förhandling och minska spänningen i Europa.
Enligt mig. Alltså, jag vet inte om Sverige och Ryssland har så idealiska relationer. Jag tycker man hela tiden hörde nyheter även innan något om att de pratar om rysk tv om att Sverige är så töntiga och det är bara massa liksom,
men det är bara
regnbågsfamiljer. Och liksom,
typ men det är bara vanligt lingo i Ryssland.
Ja,
han bara, vadå?
Ja.
Jag har ingen värdering i det.
Det är så
bara
jag pratar om mina bästa vänner.
Exakt. Men det var faktiskt lite så fnissig stämning i den här intervjun när de pratar om det här, lite så. Och kollat det, och jag har kollat det på mig.
Ja.
Bland annat så pratar den här då, intervjuaren, om att Sveriges utrikesminister Tobias Billström har sagt till turkarna att Sverige är emot en NATO-bas på svenskt territorium. Förstår de inte vad de går med i?
Aha.
Typ lite så. Jag tog faktiskt ett ljud på det, det är ju på ryska, men bara för att ni ska få höra Tobias Billströms namn nämnas.
Ja, det är bra.
Minister иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём.
Tobias Billström.
Billström.
Ja, de är lite så här, gå inte med i NATO då, om ni inte ens vill ha en NATO-bas eller sånt här.
Dumma svenskar, ni har exakt. Inte fattat någonting.
Exakt, och Putin var lite så här, ja, lol, fråga inte mig, det får du fråga dem.
Okej, lol.
Det är min tolkning, ja. Men det var typ det han sa. Han var så här, det får du fråga dem om, det är ett gossigt att de gick med. Och sen säger han också att Sverige och Finland nog gärna ville vara med i den västerländska klubben.
Mm.
Lite så. De håller på där. I väst.
Det här är alltså det tuffa frågesegmentet i statsintervjun med Putin.
Exakt.
Visst är Sverige töntar? Well, you said it.
Exakt. Jag kollade
and
inte
I'm
på
gonna say it too.
Lite, det finns, ni kan ju gå in och kolla, men det här är alltså min tolkning av stämningen i, mellan de två.
Tips, skaffa ett sånt streamingkonto på RT från Fannivik. Tipsar.
Ja, tycker jag man kan ägna sig åt.
Mm.
Vidare så sa då Putin att det var en helt meningslös åtgärd för Finland att gå med i NATO, särskilt för att då främja landets nationella intressen. Typ, om det var det man ville.
Mm.
Då var ju det här ganska dumt. Vi hade inga trupper eller vapensystem där. Men nu kommer vi att ha det.
Ja, okej.
Och för bakgrund då så har Ryssland alltså 5 större baser vid gränsen mot Finland, Estland och Lettland. Mm. Som då skulle få en framskjuten betydelse vid en eventuell NATO-konflikt då. Och Aktuellt visade ett klipp igår från rysk tv där de är så. Och hälsar på en brigad som är uppe i norr. Alltså en av de 2 finska baserna, eller mot Finland.
Mot Finland, ja.
Och då var det väldigt mycket så, bara, de är vana vid extrem kyla.
Mm.
De utför sina uppgifter i manshög snö.
Mm-hmm.
Mycket så, bara, ja. De skjuter och håller på så här. Och då kunde man ju ändå känna typ, jaha, vad är det här för supersoldater som de har satt där?
Ja.
Hur oroliga ska vi vara egentligen?
Ja.
Särskilt Finland.
Mm.
Ja, inte så verkar det som. För SVT har intervjuat då den finska militära analytiken och journalisten Emil Kastenhelmi som då har suttit och studerat noga satellitbilder över vad som har hänt på de här baserna den senaste tiden.
Jaha. Relevant intervjuperson. Verkligen. Ja.
Relevant sak att ägna sig åt.
Ja.
Om man är en finsk analytiker.
Absolut.
Han säger i alla fall så här.
During the war a lot of equipment has been transferred from these bases to Ukraine. So especially in Alakurtti it's very visible that a lot of equipment has been moved away and it has not returned.
Man har tömt de här baserna och skickat massa soldater och militärt material till Ukraina för att klara sig bättre där helt enkelt. Och man har inte fyllt på igen.
Nej.
För det har han kunnat se då på de här bilderna. Men man kan inte ha skickat iväg allt, va?
Nej.
What about de här soldaterna?
Ja, precis. Vi såg ju dem i rysk tv.
Exakt. Och
om
måste
jag inte
de
kan lita på rysk tv längre så vet jag inte vad jag kan lita på.
Exakt. Nej, men någonting måste väl helt enkelt finnas kvar, kan man väl tycka.
There's of course some equipment left because they still need to run their training programs and such. So they are not completely empty.
De är inte helt tomma. Nej. De har training programs. Kanske var det de soldaterna man såg.
Ja, just det.
I don't know.
Värnpliktiga.
Exakt. Mm. Man har också kunnat bygga lite nya förråd och sånt har man kunnat se på någon av de här baserna. Men det finns liksom inga tecken på militär upprustning mot Finland utan snarare tvärtom. Eller som SVT och Emil Kastenhelmi uttrycker det.
Och Finland tar ännu ett nytt ryskt hot med ro.
Nowadays, the Russians do you seem to use these kinds of threats as a normal way of communicating between the border states? So in Finland we are not worried at all.
De har hört det för.
De säger att det här är det nya normala, hur man pratar om mellan border states.
Mm.
Det är länge så liksom
gå i taket för.
Nej.
Det är ju någonting roligt då med att den här stora upprustningen som Putin talar om är liksom 1, 2, 3 förråd.
Jag
vet. Okay, you will join the NATO. I will be the biggest shed. ever seen in Western Russia.
Men du kan inte veta vad som är i det förrådet, Kalle.
Nej, precis.
Ett kärnvapen.
It will be big enough for nuclear heads. Men det finns, egentligen är det bara så, en kratta där inne.
En liten snöskyffel.
Ja. Man skojar ju, men det blir ju lite komiskt någonstans ändå med de här liksom väldigt snälla intervjuerna han är med
i. Exakt. Och i Ekot så är Jyri Lavikainen som är forskare vid Finlands utrikespolitiska institut och specialiserad på rysk utrikes- och säkerhetspolitik. Han är inne lite på samma sak. Är han orolig? Nej.
Finland is generally very used to hearing these statements from Russia, so I wouldn't say that Finland or the Finnish public is particularly concerned about these things, especially in the sense that Putin actually said nothing new.
Han sa inget nytt.
Nej.
Vi skiter i det.
Finnarna tar det med ro.
Ja, och i Aktuellt så intervjuade man Oskar Jonsson som är doktor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Och även han fick då svara på frågan, kommer Ryssland att rusta upp så som de säger att de ska göra?
Ja, det är lite både och. Å ena sidan så lägger man nu nästan en tredjedel av statsbudgeten på militära utgifter, och det kommer man spendera väldigt mycket pengar på de kommande åren. Man har ökat antalet i de väpnade styrkorna till 1,32 miljoner man. Det har man inte nu, men det är dit man ska bygga upp det mot. Men samtidigt så kan man se ett stort glapp mellan retorik och verklighet. Alltså någonting man har gjort är att man har tömt baserna mot Finland, också mot Baltikum, på den här vår del av världen. För så rädd är man inte för NATO.
Så rädd är man inte för NATO?
Nej.
Det var ju tråkigt, kan man ju tycka. Men helt enkelt, de har inte. De säger att de ska rusta upp.
Mm.
Men inte som att någon tror att de kommer göra det anytime soon.
Förutom med förråd då?
Förutom ett förråd eller två. Mm. Men egentligen så tänker jag då att det här bara handlar om att vi hajar till när vi blir nämnda i rysk tv. Att man så, vad i helvete? Och kanske särskilt Tobias Billström då.
Ja, det kommer ju då också, ändå får man säga, från en man som har gjort, liksom, agerat irrationellt och gjort väldigt fruktansvärda saker. Alltså Putin bara invaderat Ukraina. Ingen trodde han skulle göra det heller, men så bara gjorde han det. Så det är klart att man ändå får... Ja, det noteras. Nej, det säger jag inte. Men, ja, det kan ju vara en reaktion. Vi reagerar alla olika på Putin.
Ja, det kan man säga. Ja, mm. Men summa summarum, ingen verkar särskilt rädd för att det här ska ske. Nu i alla fall.
Jag ska snart ta oss till Göteborg och tala lite om ett nytt förslag om vad som ska hända i Frihamnen. Men innan det så ska vi få lite kortare nyheter i ett nyhetsvep idag från Adam Bergsten. God morgon, Adam.
God morgon.
Välkommen till ditt nya jobb.
Tack så mycket.
Ja, välkommen att vara med oss här framöver en hel del. Men vi ska inte tjata om det nu, utan jag låter dig börja med nyhetsvepet. Varsågod, Adam.
Tack, tack. En jordbävning med magnituden 5,4 inträffade tidigt på torsdagsmorgonen på 7,6 kilometer djup i gränsområdet mellan Montenegro och Bosnien-Herzegovina. Skalvet inträffade strax efter klockan 4 på morgonen och ska även ha känts i den bosniska huvudstaden Sarajevo, mer än 20 mil från epicentrum. Samma område drabbades även 2022 av ett skalv, den gången med magnituden 5,7, alltså något större än morgonens skalv. Det finns inga uppgifter om döda eller skadade. Polis i Zimbabwe räddade på tisdagen 251 barn i en räd mot en sekt på en gård utanför huvudstaden Harare. Barnen misstänks ha utnyttjats som billig arbetskraft. På gården hittade polisen också 16 omärkta gravar, varav minst 7 var för spädbarn. Enligt polisens talesperson Paul Niati fastställde polisen att alla barn var i skolåldern, men att de inte gick i skolan utan utsattes för övergrepp och utförde fysiskt arbete som sades ge dem livserfarenhet. Ledaren för sekten, en 56-årig man som utger sig för att vara en profet och kallar sig Ismael, har enligt åklagare tvingat sina drygt 1000 följare att avstå utbildning och medicin för att istället ägna sig åt böner. Mannen greps på platsen och är misstänkt för en rad brott. Och så ett nytt grepp för att få ordning på det här med vandalisering på skolor. Rektor Mikael Berg på Furulidsskolan i småländska Aneby har nämligen bestämt att ge skolans elevråd 150 kronor för varje dag skolan inte utsätts för någon skadegörelse. Pengar som i förlängningen ska gå till skolans elever. Detta skriver Smålandstidningen. Och om man går på skolan kan man följa cashen. Enligt uppgift fanns det för några dagar sedan 3 750 kronor i kassan. Lite snabb huvudräkning säger redan att det inte har varit en helt problemfri termin trots allt. Men ändå bättre enligt rektor Mikael Berg som säger till tidningen att nedskräpningen har minskat och att rent allmänt har blivit lugnare och tryggare.
Tack Adam. Ja, 150 kronor per dag för att göra the bare minimum typ, att inte...
Ja, men det verkade ha varit stora problem. De här toaletterna på den här skolan har det gått hårt åt. Mm. Och ja, men ja, han har ju en hel och ren toalett.
Goda råd är dyra ändå. Man får ju liksom ha högt i tak när man ska rå på vandaliserande ungdomar. Eller vad säger du Fanny?
Va?
Nej, jag vet inte, vad ska man göra? Han testar lite nya grejer. Var kommer de pengarna ifrån ens? Är det, liksom, det vet inte du Adam, men
det är en pott på, vad var den, drygt 13 000. Och det var väl egentligen så att för varje dag som det hände någonting så drogs det liksom bort pengar från den här hela tiden då. Ja, man kan ju se det på två sätt då, men
ja, just det. Bra och kul för lyssnarna att få höra lite halländska i radio. Det är ändå ganska underrepresenterat i etermedia, upplever jag. Eller vad säger du? Det är Janne Andersson man tänker på kanske, men
vilket
nu är ju han borta.
Vilket statement av dig?
Ja, men jag går ut och säger det.
Ja, okay.
Ja, men har man öra för det så hör man det lite här och där. Ja. Vi hade ju en polischef här för ett tag sedan också. Det var också lite hamsterdialekt.
Ja, okay.
Men de finns här och där.
Nu har ni chansen, lyssnare, att träna ert öra då för halländska och kanske upptäcka det både lite här och var. Lite sådana smultron som finns i etermedia.
Jag säger till när jag hör dem.
Ja, det är bra. Tack så du Adam.
Tack.
Fanny, har du varit på Reffen?
Ja, det hade jag gott.
Hur skulle du beskriva det?
Ja, men det är gött. Det är god mat.
God mat.
Lite
det är
nära
i Köpenhamn.
Ja, just det. Det är Köpenhamn. Ja.
Typ på en ö, eller?
Ja, alltså man upplever det kanske inte som det är riktigt. Men det är det väl kanske.
Ja, jag har aldrig varit på Reffen. Nej. Du kan i alla fall få samma upplevelse här i Göteborg nu. I alla fall om KD här i Göteborg får som de vill. I Frihamnen.
Tackar.
Och med nu menar jag om ganska lång tid. Kanske aldrig.
Någon gång.
Om KD får som de vill, för de är trötta nu på att det inte händer någonting i Frihamnen. Och de vill få till då en Reffen-satsning. Man vill att det ska hända någonting där, och då säger man som många andra svenskar gör rent generellt då, att man vill att det ska bli mer som i Köpenhamn.
Eller Berlin,
precis.
Det är det vi har att välja på.
Centern har ju redan sagt att Götaverken ska bli i Berghain, och nu vill KD att Reffen, liksom att det ska bli som Köpenhamn och Reffen.
Men det de vill ju att de ska ha street food där.
Ja, precis. Mm. Bland annat, jag kommer lite till det lite mer konkret vad de vill, men det är så här stora visioner om att Göteborg ska bli lite mer som Berlin och Köpenhamn från Centern och KD. Vad pågår egentligen?
Jag tycker vi borde få lite bättre självförtroende här i Göteborg.
Och inte bara vilja vara som andra, utan vara som oss
själva. Hitta på något eget.
Ja, man kanske säger det bara för att någon ska liksom snappa upp det och prata om det. I alla fall, Elisabeth Land då från KD Göteborg, vet du vad hon kallar Frihamnen för idag?
En underbar plats på jorden.
Ett öppet sår. Burn.
Det var jävligt hårt.
En stenhård burn mot Frihamnen. Citat: det är en skam att området bara står som ett öppet sår, säger Elisabeth Lam. Mm. Hur skulle du beskriva Frihamnen?
Alltså, det finns ju inte.
Nej,
det finns
ett icke-område.
Ett icke-problem, en icke-plats.
Ja.
En icke... Det är i och för sig dåligt. Så håller väl med då?
Ja,
det
kanske.
Det är väl ett öppet sår?
Ja, men
nu
kanske.
När du säger det.
Ja, men det är väl lite så här en outforskad, eller utforskad är det väl, men det finns möjligheter där, kan
ja,
man säga.
Ja, det är en stor plätt med asfalt på.
Men det har ju funnits en hel del planer för Frihamnen.
Ja.
Länge var planen att man skulle utveckla en helt ny stadsdel här då med 10 000 bostäder och 15 000 smörrebrödställen. Nej.
I bottenplan, vid vattnet.
Nej, men 15 000 arbetsplatser. Så väldigt stora visioner hade man då. Men Jesus. Nu så snackar man om, skriver Etsas Yusuf som skrivit den här artikeln i GP då, som jag utgår från, om att 4 000 bostäder ska byggas i Frihamnens inre delar, som det heter.
Okay.
Men man har inte ens satt igång med detaljplanen för det. Det sker tidigast någon gång i år då. Och det är en skam att inget händer, säger Elisabeth Land som sagt. Hon vill ha Reffen, ögonaböj i princip.
Men hon vill inte att någon ska bo där?
Ja, det kanske hon vill också.
Hon vill bara att man ska äta street food som in i helvetet.
Jag vet inte om det ena kan leda till det andra. Hon vill att något ska hända i alla fall. Hon tycker att alla planer som finns för området nu ligger för långt fram i tiden. Hon säger så här: i kombination med att dagens göteborgare i stor utsträckning lever och verkar i en stor arbetsplats är det viktigt att man släpper till alla ytor som finns här och nu. Hon talar väl om Västlänken då?
Ja, det kan man tro.
Det kan man tro. Ja. Att vi går runt i det och då ska det hända mer grejer. Och nu vill hon att Bananpiren och Frihamnen då ska förvandlas till en levande mötes- och handelsplats större delen av året. Och då liknar hon det vid FN som de själva beskriver då som i grunden en streetfoodmarknad, Nordens största för övrigt. Men som utvecklats då till en större marknad med så här pop-up-stånd, workshops och evenemang av olika slag. Okay. Och det här vill man se vid Bananpiren då. För att kunna gå där och se evenemang av olika slag till exempel.
Man hade ju det här Café Fluss som låg där. Som ju hade street food och konserter och sånt. Men som tvingades bort av Älvstranden.
Okej.
I en konflikt.
Ja, men de vill väl göra det enklare för typ entreprenörer och så att kunna vara där ute och skapa en sån här marknadsplats, låter ju konstigt. Men du förstår vad de menar. Ja. Ett FN-stil ställe. Och KD har också visst stöd för det här. Moderaterna, Liberalerna och Demokraterna har anslutit sig till förslaget om att liksom utreda detta och få till det. Men det räcker inte för en majoritet då. De behöver ha med sig flera och Elisabeth Land säger att liksom hon tycker så här att stadsutvecklande förvaltningar, som man kallar det, alltså kanske typ Älvstranden, kanske en del av det då,
ja,
och andra, att de sitter liksom och håller på mark i väntan på att man ska ta politiska beslut.
Mm.
Och att man då liksom fokuserar så mycket på sånt som ska hända längre fram i framtiden och att man måste agera nu för att göra Göteborg liksom levande och trevligt idag.
Just det, låt oss ha lite god street food och så kan ni bygga under tiden.
Ja, kanske. Vad säger då sossen in charge, Johannes Hulter, kommunalråd med ansvar för stadsutveckling? Han är inte helt såld på KD:s förslag, som det står i vår artikel. Nej, det är att slå in en öppen dörr, säger han. Det här görs ju redan. Staden arbetar redan med att utveckla den här platsen. Det har hänt alla möjliga roliga saker där med klubbar, musik och allt sånt, säger han.
Jaså?
Ja. Det är hans bild av vad som sker. Jag är ju inte ute och klubbar så mycket själv.
Nej, det är inte jag heller. Jag tror att Johannes Hulter är ute mer än oss båda.
Säkert.
Det här är en ren kanske känsla för mig. Alltså, jag har inget belägg för det överhuvudtaget.
Jag har bara varit i jubileumsparken där, den här lekplatsen.
Ja.
Och den är väl fin och så, men jättejobbig att ta sig till.
Ja, ja,
även
det är inte
med
värt
bil.
Ja, ja, det går inte.
Nej, men det är knepigt. Vidare står det i vår artikel då att Johannes Hulter menar att Frihamnen uppfattas som öde eftersom kommunen inte kommit igång med att upprätta stadsmiljöområdet. Mm-hmm. Så den uppfattas som öde för att det inte finns någonting där.
Men den är ju inte det, fast det finns inget där.
Alltså det är inte det att han inte säger att det inte är så ens, utan han bara konstaterar att den uppfattas som öde för att det inte finns något som liknar stadsmiljö där. För det har man inte upprättat ännu.
Men det, alltså, det betyder ju bara den uppfattas som öde för att det inte finns något här.
Ja,
så den är öde.
Han håller också med om att det ofta står tomt, men det handlar inte om bristande intresse då från kommunen, utan han säger så här, vi får hjälpas åt att hänga med här och förstå. Mm. Det stämmer att det står tomt stora delar av året, men jag tror inte det bygger på att det saknas någon utredning, utan det handlar om fysiska förutsättningar helt enkelt. Så jag vet inte vad en utredning skulle åstadkomma. Fysiska förutsättningar, jag vet inte, att det är bara helt segt där ute.
Va? Ja. Jag fattar inte vad det kan betyda.
Att det ligger lite off kanske, man får väl tolka honom, men det, att en utredning skulle inte hjälpa så jävla mycket då. Att fysiska förutsättningar, att entreprenörer och sådär kanske inte vill vara där då. Men i alla fall, vi ska runda av det, men Elisabeth Land i KD tycker att man kan göra mer då, som sagt. Hon menar att i samband med 4-årsjubileet, ja, men då lyckades man ju skapa jättemycket liv i Frihamnen och det var massa folk där.
Mm-hmm.
Lite fusk kanske då, eftersom det var just ett 100-årsjubileum.
Ja.
Men hon tycker att det måste inte vara massa kommunala konserter då, utan man ska liksom göra det mer tillgängligt för entreprenörer och arrangörer och uppmuntra dem att vara där. Så det blir som på Reffen, och hon behöver få med sig några till då för att få igenom detta. Centerpartiet, ja, de är ändå försiktigt positiva. Det låter som ett intressant förslag, värt att titta vidare på, säger Emelie Börnfors.
Wow.
Berghain-bönan, som ingen kallat henne. Men det var ju hon bakom Berghain-förslaget.
Okay.
Hon påpekar samtidigt att man redan arbetar för att ta fram en strategi då för det här området och att det finns en viss risk för parallella processer då. Ja, så det kan fastna i byråkratin, vi vet inte. Men om KD och gänget får som de vill, så kan det alltså i alla fall bli ett Reffen där nere.
Wow.
Ja, vi får, som jag ganska ofta i det här programmet brukar säga, se. Ja, vi ska prata om hemförlossningar här om en stund.
Ja.
Fanny. Mm, det är ju lite av en trend där ute att liksom, ja men jag vet inte, välja själv kring förlossningar.
Välja själv.
Mm. Det är inte det som det här grävet som våra kollegor Filip Persson och Sofia Bo har gjort handlar om. Men jag bara noterar det som en liten sidogrej. Men de har tittat på barnmorsketeamet. Det är ett företag här i stan som erbjuder detta med hemförlossningar. Och de liksom målar upp en ganska trevlig bild av hur det går till då när de hjälper till med detta. Men när Filip och Sofia kollat på såna här sjukhusrapporter från vissa av de här förlossningarna, så framträder en delvis annan bild då, där i vissa fall kvinnor och barn faktiskt har farit illa. Sen går meningarna isär då mellan sjukhusen och barnmorsketeamet om hur det här beskrivs. Ja, det är ganska snårigt men också väldigt intressant detta. Vi ska prata med Sofia och Filip här om en liten stund. Ja, men det är nyhetsshowen den 14 mars, en torsdag. Fanny Wijk heter du.
Hallå.
Kalle Berg heter jag och vi ska snacka hemförlossningar här nu i programmet. Barnmorsketeamet, det är ett företag som ligger bakom det omdebatterade BB Gårda som vi snackat om tidigare här i programmet. Men de erbjuder även skilt från detta då hemförlossningar, och det är det vi ska snacka om nu som sagt. I sociala medier ger de en bild av lugna, säkra hemförlossningar med erfarna barnmorskor där allt verkar fri och fröjd. Men när vi på GP då tittat på sjukhusens avvikelserapporter så framkommer en annan bild som i vissa fall visar att fall som gäller att ambulanser tillkallats sent eller inte alls, och att kvinnor och barn farit illa. Och samtidigt håller barnmorsketeamet då liksom inte med om den här bilden som ges i de här sjukhusrapporterna. Och med oss nu för att prata om detta är reportrarna som ligger bakom den här granskningen. Jag säger god morgon och välkommen till Filip Persson och Sofia Bo.
God morgon.
Vi har ju pratat om barnmorsketeamet tidigare. Då har det gällt BB Gårda. Nu handlar det om hemförlossningar. Varför har ni tittat närmare på det?
Det finns väl flera aspekter där. En del i det är väl just att de har öppnat BB Gårda. Det har ju väckt en stor debatt om förlossningsvården här i Göteborg och i Sverige som helhet, och satt ljuset på det här med förlossningar utanför sjukhus. I och med att barnmorsketeamet då har haft verksamhet sedan tidigare med förlossningar utanför sjukhus, så är det ju det man kan titta på innan förlossningarna börjar på BB Gårda. Och de har ju i sociala medier och intervjuer nu i samband med öppningen kunnat lyfta fram en ganska positiv bild av hur tryggt och säkert det är. Och om det då finns andra perspektiv så kan det också vara intressant för allmänheten att få reda på dem.
Ja, det är inte någonting som ni skriver om i era artiklar, men man upplever ju generellt att det finns liksom en trend kring det här med hemförlossningar och att liksom typ så, ja men välja mer själv typ. Ni kanske också har noterat detta, misstänker jag.
Precis, och det finns ju liksom ingen samlad statistik kring hur många hemförlossningar som sker i Sverige. För det sker ju oftast privat.
Mm.
Men det är ju det som många upplever är ju att det finns ett ökande intresse för detta.
Just det.
Men om man kollar på sociala medier då, hur skulle ni beskriva det här barnmorsketeamets kommunikation kring hemförlossningar där?
Genomgående väldigt positivt skulle jag säga. I sina egna kanaler så delar man ju dels berättelser från kvinnor som själva beskriver fantastiska hemfödslar. Och man delar också olika typer av statistik då för att ytterligare visa på hur säkert det är att föda hemma.
Så det är liksom en blandning av både lite medicinsk inriktning då på att det är säkert och vanliga människors historier.
Ja, och det är väl egentligen just att man inte har så mycket medicin inblandat som då ska ge det säkra, så att säga. Det fysiologiska födandet som man ofta pratar om.
Ganska mycket peppande ord kan man säga också, liksom till att det är rimligt att välja det här alternativet när man ska föda barn. Det är väl en sammanfattning av det också.
Mm. Ett exempel är att de la ut årsstatistik på Instagram över teamets födslar under 2023 då förra året. Vad skrev man där?
Det publicerades väl här i februari tror jag. Mm. Ett inlägg där de berättade om, ja, det var lite allt möjligt, hur mycket det tyngsta barnet vägde och hur lite det lättaste barnet vägde. Ja, vilken typ av mammor det har varit, om det har varit omföderskor eller förstföderskor. Men också berättat liksom om de här överföringarna till sjukhus, de som behöver åka in till sjukhus, och sätesförlossningar som varit oplanerade. Har de berättat om att det var två fall där det gick alldeles utmärkt till exempel.
Det är förlossningar när liksom bebisen kommer med rumpan först, sätesförlossningar, som kan vara väldigt komplicerade, eller det kan vara det i vissa fall, men de ändå ger bilden av att så här, ja, men det gick jättebra.
De säger ju själva att de inte ska handlägga när man vet på förhand att det är en sätesförlossning. Sen så menar de ju i de här två fallen att man inte kunde veta det innan, och då
men när det
fick
väl hände,
när det
så
hände,
gick det bra.
Och då gick det jättebra, menar de i det här inlägget då, som överlag är ganska positivt. Det hyllas i kommentarsfältet av lite alla möjliga människor som tycker att det är fantastisk statistik och bevisar det de tror på. Jag skriver väl någon till exempel.
Ja, nice för jag.
Nej, det beskrivs ju så då som att 2023 var ett fantastiskt år i samband med den här statistiken.
Och då har ni kollat på de här avvikelserapporterna, heter det va? Från sjukhusen. Vad är det? När görs en sån?
Ja, när vården då upplever att något inte har gått som det ska, eller liksom, det kan vara rutiner som inte har följts eller något annat, då kan personalen skriva en sån här avvikelserapport. Och sedan då kan annan personal besluta om, behöver det här utredas vidare, behöver vi i så fall göra en anmälan enligt Lex Maria. Så det är ett steg i den processen så att säga.
Och hur många rapporter är det ni har tittat på då?
Ja, alltså vi har ju då begärt ut från sjukhusen i Västra Götaland och Halland. Och de har ju liksom inte samlat någonstans att det här rör hemförlossningar. Så vi har bett dem leta efter den typen av händelser. Och de erbjuder ju inte hemförlossningar heller. Så detta handlar ju bara om privat anlitade barnmorskor då. Mm.
Så som barnmorsketeamet till exempel.
Ja, precis.
Då.
Och vi har fått ut 18 sådana avvikelser, som rör 18 händelser för de här tre åren. Och i vissa fall skriver de ut vilket företag det är, och i vissa fall gör de inte det. Så att det är svårt att veta vilket företag som döljer sig bland de avvikelserapporterna. Men i 8 händelser så anges att det är just barnmorsketeamet då.
Filip.
Och så att det blir tydligt, alltså detta är ju sjukhusen då som har skrivit själva avvikelserapporterna. Det är ju inte hembarnmorskorna själva som har tagit initiativ till att skriva det här. Och det innebär ju att själva avvikelsen, den utgår ifrån sjukhusets perspektiv, vad de ser och vad de har hört om hela förloppet då, som även skedde utanför sjukhus.
Så då har vi liksom å ena sidan kan man säga barnmorsketeamet i sociala medier som berättar att så här, ja, men det har varit ett jättebra år, det har gått väldigt bra, men samtidigt hittar ni de här rapporterna då där det framgår delvis en annan bild. Så här, vad kan man säga, vad är det som framkommer i de här avvikelserapporterna? Det är väl flera saker, men så här, generellt, vad är det för bild som ges?
Ja, generellt kan man väl säga att det finns en, man har olika riktlinjer och rutiner kan man väl säga. Alltså, och det säger ju också verksamhetschefen vid barnmorsketeamet, är en av anledningarna tror hon till de här avvikelserapporterna, att man har olika syn på hur en födsel eller förlossning ska gå till, olika riktlinjer. Men det vi kan se är ju bland annat då kvinnor som har kommit in flera timmar efter en hemförlossning där moderkakan inte har kommit ut. Och på sjukhus har man då en rutin att om inte den kommer ut inom 30 minuter så försöker man aktivt då hjälpa till för att förhindra stora blödningar och så. Men de här kvinnorna har kommit in efter flera timmar och beskrivs med ord som har cirkulatorisk påverkan.
Det är alltså att blodet inte, eller det betyder?
Ja, i princip att man är i chock. Liksom, och sen kan vi också se att det handlar då bland annat, men det kan vi prata om lite mer senare tror jag, men just en sätesfödsel.
Ja, men vi kan väl ta det, för att det är ett av de konkreta exemplen då, eller två i statistiken från 2023 då, alltså förra året, så säger de att de hanterar två stycken oplanerade sätesbjudningar då, som ni pratade om där förut, där barnet kommer ut med rumpan först då. Det kan ju leda till komplikationer, men ni har hittat liksom ytterligare en sätesfödsel då, där det har gått till på ett där det föranledde, eller en rapport skrevs efteråt. Berätta mer.
Nej, men precis. Nej, men det var ett barn som 2023 kom in till Sahlgrenska och var i väldigt dåligt skick, och det var efter just då en hemförlossning. Och där man kunde konstatera att barnet hade då hjärnblödningar och krampade. Och enligt då avvikelserapporten så var det här en känd sätesbjudning. Man hade försökt vända barnet och det vändes inte. Så att det som var en planerad hemförlossning från början hade fått avbrytas, och den här kvinnan skulle då föda på sjukhus.
Mm.
Men sen vet vi inte riktigt vad som hände där, men barnet föddes i alla fall i hemmet, och det fanns en hembarnmorska från barnmorsketeamet på plats.
Mm.
Så mycket vet vi. Men sen varför det blev så, då är ju barnmorsketeamet säger ju själva att barnmorskan kom dit för att få kvinnan att åka till sjukhus och föda på sjukhus. Mm. Sen blev det inte så. Och det som den här specialistläkaren då på Sahlgrenska egentligen kritiserar i den här avvikelserapporten och ifrågasätter, kan man ju säga, det är att det dröjde flera timmar innan barnet slutligen kom in till sjukhus.
Mm.
Att man borde ringt ambulans tidigare.
Direkt,
borde fått iväg barnet.
Ja, ja.
Men varför? Vi kan säga att barnet föddes ju i ganska, eller det var en komplicerad hemförlossning beskrivs det som.
Ja.
Barnet föddes på ett sätt så att det fick återupplivas helt enkelt. Och sen efter detta så kom ju då verksamhetschefen Johanna Sedborn själv till platsen, berättar hon. Och hon var ju med där på plats, och enligt sjukhuset röjde det ju efter födseln ungefär 4 timmar till de kom in till Sahlgrenska.
Mm.
Så att barnet kunde få vård då efter den här förlossningen. De menar ju att barnmorsketeamet menar väl att barnet stabiliserades där under tiden i hemmet, och att det sedan blev värre igen, men Sahlgrenska beskriver hur det här barnet utvecklar flera hjärnblödningar till exempel.
Mm.
Och behöver akut sjukvård när det väl kommer in till sjukhus.
Mm. Mm. Ett annat exempel handlar om en kvinna som har då högt blodtryck och som drabbats av sepsis efter en hemförlossning. Vad hände där? Vad står det i den avvikelserapporten?
Ja, enligt avvikelserapporten då, så hade kvinnan en diagnos, graviditetshypertoni, vilket då är högt blodtryck, och man, som sedan kan utvecklas ganska snabbt till havandeskapsförgiftning. Så att enligt de rekommendationer som finns så räknas ju inte hon som en frisk gravid kvinna, så att säga. Men den här kvinnan förlöstes ändå i hemmet då, och bistods av barnmorsketeamet. Hon kom in till sjukhus, och där går bilderna lite isär om hur detta gick till då. Men hon kom in till sjukhus och blev sämre utvecklad, hade också utvecklat havandeskapsförgiftning under förlossningen enligt avvikelserapporten. Drabbades efter man hade gjort ett kejsarsnitt då, drabbades hon av sepsis och krävde IVA-vård.
Mm. Mm.
Och enligt sjukhusets avvikelserapport så säger kvinnan då att hon hade blivit avrådd från att söka vidare utredning för den här graviditetshypertonin av sin hembarnmorska.
Mm-hmm.
Det ska också varit hon skulle inte blivit rådd att åka in till sjukhuset under förlossningen, trots att hon själv kände sig lite febrig och så, och att det var en långdragen förlossning, utan hon ska själv ha liksom sagt att nu vill jag verkligen åka in.
Mm-hmm.
Men där finns det ju en annan bild då.
Ja, vad säger barnmorsketeamet?
Ja, vi har inte fått något svar på om de kände till den här diagnosen, att hon hade den, och varför de i så fall då ändå valde att bistå henne. Det har vi inte fått svar på, men däremot skriver Johanna Sederborn i ett mejl av verksamhetschefen att de inte avråder kvinnor från att söka utredning om man har den här diagnosen. Och hon skriver också att det tvärt emot vad den här kvinnan ska uppge, att det var de som försökte övertala henne att åka in till sjukhus, men inte. Så det är ju två helt olika bilder som framgår.
Ja, det får man säga.
Ja. Hur kan det vara så annorlunda då? Att man liksom uppfattade så himla annorlunda? Kanske svårt att svara på.
Men det är väl en del i detta är ju att just att vi har tagit del av sjukhusets avvikelserapport.
Ja.
De beskriver förhoppningsvis det som de får till sig på ett korrekt sätt.
Ja.
Sen så har ju de lämnat över det här nu till Inspektionen för vård och omsorg.
Ja, det är det som händer.
Som
då.
Mm. I ett senare skede ska göra en mer utomstående utredning helt enkelt, där de också ska samla in synpunkter förstås från barnmorska teamet och försöka komma fram till vad den här objektiva sanningen är.
Mm.
Men ja, det finns väl flera förklaringar till att det kan finnas olika bilder av det i det här förloppet.
Vad kan hända alltså, på ett generellt plan så här, om IVO, då Inspektionen för vård och omsorg, kommer fram till att det är typ som i avvägelserapporten, att det har skett saker som man menar har brustit, så här, vad händer i det läget? Vad blir det för konsekvenser?
Ja, det är om de väljer då först att inleda en tillsyn. Det är inte säkert de gör det.
Nej, okej.
Nej, men det kan ju, alltså det här är ju legitimerade barnmorskor. Mm. Så då antar jag att man går och tittar på, liksom, har de gjort det som en legitimerad barnmorska ska göra?
Ja, okej. Mm. Men vad säger då, för ni har ju intervjuat Johanna Cederborn som är verksamhetschefen då för barnmorsketeamet, och just så som vi inledde det här med den här bilden som ges i sociala medier då, liksom, där det är, ja, men det framstår som väldigt frid och fröjd då, liksom, det ställs ju i kontrast då mot de här, ja, men väldigt dramatiska händelserna som beskrivs i avvikelserapporten. Vad säger de om, vad säger hon om det liksom?
Nej, men hon säger ju att den bilden som de delar i sina sociala medier är sann. Och sen har hon liksom olika förklaringar till varför de här avvikelserapporterna ser ut som de gör. En sån förklaring kan ju vara då, som vi var inne på innan, att sjukhuset har liksom sina riktlinjer hur en förlossning ska gå till. De har, barnmorsketeamet har sina riktlinjer, och att det som sjukhusets avvikelserapporter är baserade på liksom de riktlinjer som de har. Mm.
Men, de måste liksom inte följa de riktlinjerna som är på ett sjukhus. För jag tänker typ för en lekman så kanske man tänker att så här, bara, vadå, är det inte samma på sjukhus som hemma? Eller jag förstår att det är två olika byggnader, men att man borde ha samma riktlinjer, tänker man.
Vi har försökt reda i detta. Ja. Och det var ju så sent som i höstas bara som Socialstyrelsen för första gången, tror jag, va? Kom med rekommendationer som rörde vårdgivare och hemförlossningar.
Mm,
okay. Så det är lite svårt, och då menar barnmorsketeamet är ju en egen vårdgivare. Men sen handlar det om att man ska följa vetenskap och beprövad erfarenhet såklart.
Men där går också meningarna, eller så här, att det finns ju väldigt mycket vetenskap, väldigt många studier som man kan luta sig mot. För det är också det som är lite då, att man lutar sig mot olika typer av forskning här.
Precis.
Eller? Ja. Ja, det är ju väldigt komplicerat.
Det är en djungel kanske.
Ja, och samtidigt som det sker så liksom finns ett ökat intresse för just hemförlossningar. Ja, jag bara liksom målar upp det för mig själv så jag får bilden klar. Ja, men det är väldigt intressant liksom.
Ja, men jag har en fråga till bara i det generella. De här avvikelserapporterna kommer ju då från sjukhusen. Mm. Men om det händer någonting avvikande där man inte behöver söka vård, då är inte de här privata aktörerna, alltså då behöver inte de dokumentera det på något sätt som är offentligt.
De är inte offentligt där, men de ska ju precis, eftersom de är vårdgivare, så har de ju skyldighet att göra den här typen av utredningar själva. Vi har inte på samma sätt rätt att begära ut det som en offentlig handling och så.
Just det.
Och just barnmorsketeamet har ju aldrig gjort någon anmälan enligt Lex Maria till exempel, säger Johanna Cederborn, för de anser inte att de har varit i den situationen.
Nej.
Men däremot ska de ha gjort avvikelser själva.
Just det, men det går inte att veta det riktigt då för er, om det inte har kommit till ett sjukhus.
Nej, precis. Samtidigt så kan man ju säga att Lex Maria och anmälan till IVO, det är ganska låg tröskel egentligen för att en vårdgivare ska göra det. Det räcker att det finns en risk för en vårdskada, eller allvarlig vårdskada, för att man ska,
Lex Maria,
för att man ska som vårdgivare vara skyldig att anmäla det här till IVO. Barnmorsketeamet hävdar ändå att de inte har gjort någon anmälan till IVO.
Så då kan man dra slutsatsen att de inte tycker att det här är de sakerna som ni har sett. De håller kanske inte med om att det är så pass allvarligt, eller att det inte har hänt på det sättet.
De konstaterar ju att de aldrig har varit i det läget, är väl det hon säger på den frågan.
Okay. Ja, jag kan verkligen rekommendera alla att läsa dels den här artikeln då, som ligger på gp.se sen igår, där det finns fler exempel då från sådana här avvikelserapporter, flera fall som ni beskriver. Men ni fortsätter ju att granska det här med hemförlossningar, för det är ju inte bara barnmorsketeamet som sysslar med det. Vad är det för publiceringar som kommer nu här idag?
Vi kan ju först och främst säga att vi var inne på förut den här totala mängden avvikelser som var 18 eller något sånt. Va? Det omfattar ju inte bara barnmorsketeamet då, utan vi, till den artikeln vi har pratat om nu, då gällde 8 av de avvikelserna barnmorsketeamet.
Just det.
Den här övriga delen, då har vi ju kollat också närmare på de andra hembarnmorskor som är verksamma och som har på något sätt förekommer i de här avvikelserapporterna.
Är det privata liksom barnmorskor typ från olika företag då?
Precis. Ja. Och
det är inte i regionens regi?
Nej.
Typ.
Nej, precis. Och det kommer vi också komma in på i artiklarna. Liksom, hur ser strukturen ut och kontroll och av de här företagen? Mm. Eller de här.
Mm. Det finns ju framförallt en region i Sverige som ändå har hemförlossningar i egen regi. Så att det finns ju i Region Stockholm anslutet en möjlighet att få föda hemma i offentlig regi då, med mer tätare kontakt till sjukhusvården. Det är ju en av de delarna som vi kommer in på lite grann i en av artiklarna här som publiceras framöver. Mm. Hur det fungerar där och varför man har gjort de riktlinjer som man har där.
Ja, i valfrihetens Sverige så kan man ägna sig åt detta. Men tusen tack för att ni kom hit idag. Vi ser fram emot fler publiceringar i den här serien. Ni fortsätter granska hemförlossningar i Sverige. Sofia Bo och Filip Persson är det som har skrivit de här artiklarna som finns på gp.se. Tusen tack för idag.
Tack.
Tack så mycket.
Ja, nyhetskåren rullar vidare då. Fanny, lite glada nyheter.
Yes.
Svenska miljonärer är rikare än någonsin, skriver Svenska Dagbladet. Pengar rullar in som det ska. Hennes Moët i deras glas.
Svårt att känna genuin glädje för deras.
Stort grattis.
Men jag försöker bli en bättre människa. Så grattis till er.
Unna dem lite
det
glädje.
Ska ni ha.
De kanske precis som Petter tycker att deras liv är the shit. som han rappar den gode Petter.
Wow.
För de gör lite comeback nu, de svenska miljonärerna, också i sina lyxvanor. Det har varit lite nere i under pandemin då. Även miljonärerna satt hemma, verkar det som. Unnade sig inte lika mycket.
Nej.
Men nu är de tillbaka med lyxsemestrar, bilar och även ett ökat intresse för det holistiska.
Va?
Ja, det säger Susanna Ytterskog. Hon är chef på lyxtidningen Connoisseur. Känner du till den?
Ja.
Den kommer ut 3 gånger om året och skickas till dem i Sverige med en årsinkomst på över 2,6 miljoner. Eller 2,6 miljoner eller mer. Så inte målgrupp.
Nej, jag har en bis kvar. Det ska jag verkligen erkänna.
Medianinkomsten i Sverige är ju 370 000 kronor ungefär.
Mm. Så det låter de... mer som min inkomst.
Ja. Precis, det är de som tjänar lite mer då. Och de konstaterar då att svenska miljonärer är rikare än någonsin. De har gjort den här undersökningen själva. De har gjort det i 20 år där de helt enkelt frågar sina egna läsare då hur mycket pengar de har, typ.
Och, tjena, hur mycket pengar,
hur mycket pengar har du? Var på kontot egentligen? Och var på kontot just nu? Gå in och kolla vad just
de
nu.
Hur mycket det ska jag berätta för dig.
Ja, minst 2,6 miljoner, det vet jag. Men då har de frågat dem och lite vad de gör för sina pengar då. Det är ju ingen vetenskaplig studie så, men ändå en undersökning med ett ganska gediget underlag.
Ja.
Undersökningen visar att en tredjedel av miljonärerna som svarat har över 20 miljoner i värdepapper och hela 7% av de här miljonärerna sitter på över 100 miljoner kronor. Och förra året låg den kategorin då på 3%. Så det är mer än en fördubbling av de som ligger på över 100 millar.
Wow.
I privatbudgeten. Det är helt unikt, säger Susanne Ytterskog. Och vi har aldrig sett någonting liknande. Det finns väldigt mycket pengar i landet.
Ja.
Tjo!
Ja.
Pengar i Sverige!
Ja.
Och precis, det är då 28 600 läsare då som har svarat i den här undersökningen. Nej, förlåt. De har så många läsare och 30% av dem har svarat. Ja, så det är ändå ett gäng tusen.
Ja, det är ett gäng.
Och återigen, liksom, supergrattis till alla som har så mycket pengar. Jag ska bara lämna mina barn på förskolan. Just det, den la ner. Så kanske vissa känner. Det finns ingen personal där. Nej, men det är kul att det går bra för de som tjänar pengar. Vad ska de göra för pengarna då? Jo, en sak är tydlig. Lyxresorna är tillbaka.
Jaha, vad betyder det?
Jo, att man under pandemin var då lite mer försiktig med att resa, men nu så ska det ut och resas igen. Många svarar att det är det man lägger pengarna på.
Det blir Maldiverna.
Det blir framförallt Medelhavet. Det är liksom konstanten som ligger bland de här svarande då. Italien har varit populärt.
Postantino.
Ja, kanske det. Men på senare år så har även Spanien seglat upp då. Som
Spanien?
Ett populärt resmål.
Maria.
Ja, det kan det säkert vara.
Det är bara mina fördomar om rika som kommer.
Man har ju hört om rika människor som är på Marbella, så det kan säkert spela in. Ja. De går inte in på den närmare detalj, de säger bara Spanien.
Jag tycker annars att Spanien har varit liksom, lite ful det fula landet av dem.
Det fula landet.
Ja, det är Frankrike och Italien.
Ja.
Det känns lite mer Porsche. Spanien är så här, det är dit svennarna åker.
Ja, men precis, att det finns såna svensk byar med typ en svensk radiokanal och en svensk livs. Typ.
Kan vara därför.
Ja, men det kanske är Mallorca och Marbella och sådana ställen då. Jag vet inte.
Nej, det är okej.
Okay. Jag får bara ta Susanne Ytterskog på orden när hon säger att det är dit de åker.
Ja, ja.
Och en annan trend då gällande resandet är att man nu vill ha hotell med färre men större rum. Det är en liten trend bland de rika. Unna er, säger jag. Klart ni ska ha det stort. Man vill vara i fred, säger Susanne Ytterskog då. Man märker till exempel, säger hon, att till exempel Grand Hotel i Stockholm och något annat lyxhotell i Köpenhamn, som jag glömt vad det heter, typ att de slår ut väggar. De skapar större men färre rum då.
Är det sant?
För att det är en trend bland de rika.
Kan du inte bara höja priset? På rummen de har.
Jag vet inte.
Så kommer rika bara, det är skitdyrt här, dit måste vi åka.
Kanske. Jag är ingen hotellmagnat, men kanske. Det låter inte dumt.
Jag bara tycker det låter som bättre business.
Tidningen Connoisseur har frågat då om deras främsta intressen, miljonärerna. Och det är där de säger då att 56% svarar att det är resor man väljer som ett stort intresse.
De är som gymnasie...
Ja, precis. 54% säger var med kompisar. Nej, jag ska vara.
Fotboll, var med kompisar.
Nej, 33% tvåa då när man samlar in vad de är intresserade av. Det är bilar. Bilar gillar jag. Snabba bilar.
Snus.
Som Thomas Gisander. Bilar.
Gud.
Tredje plats. Där kommer då den kanske lite mer oväntade. Hälsa, sport och fitness. Mm. En relativt ny trend enligt Susanne Ytterskog då. Det är Svenska Dagbladet som skriver om det här, ska jag säga. Men de refererar. De har intervjuat hon från Connoisseur.
Ja,
så jag får det sagt. Svenskan har även då pratat med typ en random miljonär som ett liksom case i den här artikeln.
Men namn och bild.
Men jag har inte tagit med där, bara för jag tyckte inte det spelade så stor roll. Men det är en kvinna som tycker att det är viktigt att röra på sig och må bra. Och hon säger att jag har valt ett fint gym. Och många säger, gud vad dyrt. Men jag tycker hälsan alltid är värd att prioritera.
Men jag är jätterik, så det gör inget.
Ja, hon tycker det är värt att prioritera hälsan.
Men det kan du väl göra på ett billigt gym med?
Jo, men då kanske du inte prioriterar det så mycket som hon tycker det är det rimliga.
Varför blir man så sur?
Tänk på det, alla tjockisar där ute. Det är bara att prioritera hälsan.
Ta ett dyrt.
Om du drabbats av lite cancer eller utbrändhet eller någonting. Prioritera hälsan.
Det var ingen som svarade att de var intresserade av att hjälpa typ behövande.
Nej, det är inte med i topp tre i alla fall.
Nej, okay.
Och en grej i själva fitness-trenden, det här holistiska då, som de noterat, det är att, som Susanne Ytterskog säger, vi hör mycket om kryoterapi, kallbad och longevity. Jag vet inte riktigt hur det uttalas. Nej, men det sistnämnda, det longevity, det handlar om att man vill leva längre. Att man liksom bara vill ha ett långt liv.
Som han som injicerar sin sons blod och det.
Ja, exakt. Den typen. Jag vet inte om det är det de här miljonärerna som tjänar 2,7 miljoner gör. Att man liksom lägger en ganska stor summa på blod från unga. Men i alla fall det här med kryoterapi. Och det är alltså köldterapi. Typ att man kallbadar, är kall på olika sätt. Och det tycker jag är lite roligt, för det är väl mer eller mindre humbug att hitta på?
Ja.
I alla fall.
Man känner sig typ lite pigg om man kastar sig ner i en isvak.
Ja, exakt. Det
men
finns liksom ingen...
äldre för det.
Nej, det finns liksom ingen vetenskap som stör det att man ska må jättebra av att kallbada. Men det är en trend då. En snabb googling visar att Erling Braut Haaland till exempel, en av världens bästa fotbollsspelare som spelar i Manchester City och tjänar långt över 2,6 miljoner om året, kan jag säga. Tjänar han typ om dagen. Han har köpt en sån kryoterapikammare. Att man går in som i en liten kammare helt enkelt. Där det är typ 100 grader kallt. Så står man där bara...
Det är det värsta jag skulle kunna tänka mig att göra.
Googlingen visar också att Numera Pass håller på med det här.
Va?
I alla fall 2020, som var lite tidig på det. Kanske fortfarande, jag vet inte. Men fysiologen Håkan Westerberg som SR pratat, de gjorde liksom ett inslag i Sveriges Radio om kallbad för några månader sedan i januari. Han pratade om en studie där man har liksom sammanställt tillgänglig forskning om typ vinterbad och att kyla ner sig själv och så. Och han säger så här.
på med vinterbad.
Vänta, så här.
De som håller på med vinterbad och så tycker jag, om man frågar dem, att allt blir bättre på något sätt. Det är nästan lite religiöst, men när man försöker sakligt titta på det så är det inte så himla mycket som händer.
Nej, händer ingenting.
Sluta sakligt titta på det. Det är känslan man vill åt.
Ja, men precis. Det är ju det när man är i vattnet då.
När man väl är ner i vattnet, då händer ju massor. Det är ju en jättestress på kroppen funktionellt. Sen någon timme efteråt och så är det svårt att hitta stora effekter.
Ja.
Det låter ju inte ens bra.
Nej, man blir råstressad. 100% adrenalinpåslag.
Och sen mår man bättre när det är över. Det är ju det då.
Ja.
Då hade man lika kunnat bara få en rak höger i ansiktet varje dag.
Ja, precis.
Och sen efter ett tag bara, nu känns det bättre igen.
Ja, kanske. Vi får se om det är nästa
tips
års...
till alla miljonärer där ute.
När tidningen Connoisseur gör sig ut och pejlar av vad de är intresserade av.
Det var bara sådana fight clubs, ja, i hela Sverige.
Vi ser en ökande trend av att få en smäll rätt i fejan i år. 33% svarar det. Och så här säger forskningen om det. Lotta Horner är vår kollega. Hon kommer hit. Hon har skrivit en text.
Äntligen kommer hon ut.
Ja, om testosteron.
Ja.
Detta manliga könshormon som folk är som galna i.
Hjälp.
Andrew Tate till exempel. Han hatar inte lite extra testosteron.
Det var inte med på miljonärernas lista.
Nej, det var det inte. Men det kanske kommer, för att även folk i Sverige har liksom börjat gå till läkaren för att vilja få testosteron utskrivet.
Jaså.
Det kan man tydligen få i vissa fall. Men ja, Lotta har liksom pratat med läkare och sådär som ger lite utlåtande. Och detta är en fin text som finns på gp.se. Vi ska prata med henne om en stund här. Häng kvar. Testosteron! Är det det du tänker när du ser mig, Fanny?
Mm.
I min gossiga nya look.
En testosteronig liten gosse.
Jag vet inte, det kanske inte är det första. Jag lämnar andra och det åt andra att bedöma det. Det är inte det vi ska prata om, men testosteronet är i alla fall hotat. Är det det man tänker när man ser mig? Jag vet inte. Och risken finns i alla fall att västvärldens män förvandlas till sittkissande sojapojkar. Det menar i alla fall då manliga influencers, manfluencers, som jobbar i den här så kallade manosfären då, att det är hotat. Men vad är det egentligen de grundar det här på? Vad menar de? Kan ett könshormon verkligen vara hotat? Med oss för att förklara lite kring detta och vad det handlar om har vi vår kollega Lotta Horner. Välkommen. God morgon, Lotta.
Tack så mycket. God morgon.
Du har skrivit en väldigt intressant text, tycker jag, om det här med testosteron som man kan hitta på GP. Vad är testosteron, bara så att alla hänger med?
Ja, det är ju då manligt könshormon. Mm. Eller det finns hos kvinnor också, men i betydligt mindre grad. Som är inblandat i en massa viktiga grejer i kroppen. Förmågan att bygga muskler, energinivå, sexuell lust, allmänt driv och bra mående.
Ja, så. Typ sånt som Andrew Tate skulle prata om.
Ja, han är intresserad av det här, liksom väldigt många andra där ute. Men han är en av de stora profilerna som är väldigt bekymrad över testosteronet.
I manosfären.
Precis.
Men vad menar de med att det är hotat då? Vem är det som hotar det?
Ja, alltså det är väl ett lite löst sammansatt. De ganska ofta, de vill inte att vi ska vara starka och livskraftiga män i västvärlden, och de vill att vi ska bli mesiga, just sojapojkar och sittkissare och så. Ibland nämner man väl liksom olika livsmedelsföretag, Big Pharma, folk som prånglar ut vegokost i form av soja och så.
Det är konspirationsteorier helt enkelt.
Ja, det är det.
Men hur ändå, typ så här, hur argumenterar man för att Big Pharma vill att vi ska bli sitt kissande soyboys? Liksom, vad är deras vinst i det?
Ja, det är väl lite oklart. Men det finns liksom en stor oro för att hela liksom kulturen i västvärlden håller på att feminiseras, och att det finns liksom en medveten strategi bakom det här från någon typ av global elit.
Men det är lite sådär att man har hört liksom, typ som att killar ska bli liksom passiva och inte vara ett hot typ mot makten. Att bli,
ja, det är väl dels det man ser framför sig. Ja. Och också att det skulle vara en väg till att göra män sterila liksom, och få ner barnafödandet i västvärlden. Så, och
För det ja, men också,
ja, men också liksom allmänt försvaga nationen. Liksom, mm. Att vi får en massa män som inte kan attrahera kvinnor. Mm. Det blir inga barn gjorda. Våra gränser kan inte bevakas av de här mesiga männen. Liksom.
Ja, så man klumpar ihop ganska många goda teorier i det där. Men så här, det kan ju låta tokigt och sådär, men det är ju Andrew Tate till exempel då, han är inne på de här grejerna. Han är ju inte liksom vilken liten piss-influencer som helst. Alltså det är ganska många följare. Det är ändå en ganska stor... Alltså, det är inte bara han heller.
Nej, de är ganska många. Så, och det är många som oroar sig för egen del också. Som liksom... tror sig ha väldigt låga testosteronnivåer och att de söker en förklaring till att de mår dåligt i det.
Men varför tror man det då? För att man är typ svag eller liksom...
Ja, alltså grejen är att det är ofta ganska diffusa symptom. Det finns väldigt många såna här privata kliniker som har ganska aggressiv marknadsföring där de pratar om patienter som får livslusten tillbaka när de har kommit till dem och gjort ett testosterontest och sen fått behandling och sådär. Och
är det i Sverige den?
Ja, ja, det finns flera här i Göteborg och så. Liksom. De är ganska utbredda. Och då uppmanas man att hålla utkik efter sådana här. Känner du lite trött och hängig? Liksom, har du gått upp i vikt?
Och som, alla killar bara, ja, man har fyllt upp 35.
Man kan sluta beskriva mig sådär träffsäkert, Lotta.
Nej, men en av hormonläkarna jag pratade med i artikeln säger ju det, trött, tjock, inget känns kul. Vilken svensk man känner inte så i januari? Ah. Det betyder inte att du har testosteronbrist. Mm-hmm. Eller behöver verkligen inte göra det i alla fall. Så att det är väl det som är problemet lite.
Men hur går en sån behandling till? Går man in där och bara får en spruta testosteron? Eller hur funkar det?
Oftast börjar man väl med en sån här gel som man smörjer på, tror jag. Men man kan också få injektioner. Det beror nog lite på.
Men är inte det här farligt? Det låter ju inte jättebra, eller?
Ja, alltså det är väl lite oklart. Alltså det som är väl att man kan liksom rubba sin egen testosteronproduktion, och många vittnar om att de mår väldigt dåligt när de slutar med syntetiskt testosteron, så det kan bli väldigt svårt att sluta helt enkelt, för att det tar lite tid innan kroppens egen produktion kommer igång igen. Mm. Sen finns det också studier som pekar på ett samband med mer hjärt- och kärlsjukdomar och prostatacancer och så, men där tror jag att det är lite mer oklart, att det liksom pekar åt lite olika håll i olika studier. Så.
Men man kan inte så här överdosera på testosteron, att man är en sittkissande nörd och sen så plötsligt står man på en fotbollsläktare och bränner en bengal och skallar någon.
Det är
liksom,
det jag tänker.
För att man bara fick en sån jävla skjuts med testosteron.
Ja, det hade ju varit kul. Men som jag förstår det så är det framförallt när det gäller att bygga muskler som det finns ett sånt tydligt liksom dos-responsförhållande, att mer testosteron, mer muskler. Annars så är det mer så att man blir gnällig och lättirriterad och sur av att ha för låg testosteron. Så det här att man blir så väldigt aggressiv av testosteron, det stämmer inte enligt de jag har pratat med.
Nej, okej. Okay. Det är liksom allmän missuppfattning då.
Ja, som jag förstod det.
Mm. Men finns det någon grund i det här påståendet då, att testosteronet generellt är hotat?
Ja, alltså de har ju faktiskt en poäng lite, de som oroar sig över det här. Vändning.
Grattis Andrew Tate. Free Andrew Tate.
Det är väl
han har
som...
gjort andra ganska jobbiga grejer. Fruktansvärda saker.
Varför sa du så?
Det var ett skämt. Jag kan liksom ibland inte stå för mina skämt, utan jag måste typ backa på dem. Det är ett problem jag har. Men fortsätt låta.
Ja, nej, men det är väl ingen som tror att just han har rätt, och liksom de andra som menar att det finns en medveten tanke bakom det här och så. Men just det verkar vara så att Kalles farfar nog hade högre testosteron än Kalle. Mm. Eller det vet vi inte, han kan ju ha varit en sojagubbe. Så, just han. Mm. Men generellt så ser man en minskning i flera studier av testosteronnivåerna hos män över tid. Liksom.
Varför då? Har man för förklaring?
Jag har väldigt mycket såna här vaga svar här, men det är väl ingen som vet riktigt. Mm. Det man framförallt brukar prata om är ju att övervikten har ökat generellt bland män under den här tiden. Och det är en sån sak som man vet kan påverka hormonnivåer och så. Sen finns det andra teorier om miljögifter och hormonstörande ämnen i naturen och sådär. Mm. Men det är liksom ingen som har kunnat bevisa vad det här beror på.
Nej. Men man använder... Liksom testosteronbehandling är ändå en legit grej som man kan använda.
Ja, absolut. Och det finns ju grupper som absolut är hjälpta av det, liksom, som har verklig testosteronbrist. Folk som har opererats för prostatacancer eller har ett långvarigt opiatmissbruk kan man också få det. Och liksom även andra grupper. Så att man kan absolut behöva det. Det som läkarna oroar sig över är väl att det är en för stor förskrivning av testosteron nu till människor som inte har testosteronbrist utan bara mår lite dåligt.
Skit.
Ja, precis.
Just det, och så kan de få svårt att sluta helt enkelt.
Ja.
Ja, det är ju väldigt, vi måste ju länka den här artikeln sen.
Ja, verkligen. Till våra lyssnare. Läkare varnar för testosterontrenden är rubriken på GP om man vill googla fram den. Men vi kan länka den på vår Instagram också så man får läsa den. För den har en del höjdpunkter där. Den här läkaren som du har ju talat med en läkare där som är ändå ganska... Ja, jag vet inte. Ganska färgstarka citat typ.
Ja, det var många av dem som uttryckte sig mustigt.
Verkligen, vi tipsar om den. Lotta Horner heter du som har skrivit den här artikeln. Tusen tack för att du kom hit och berättade lite mer om testosteronet. Det hotade då, enligt vissa. Tack återigen.
Tack så mycket.
Ja, du Fanny.
Från det ena till det andra, som du brukar säga.
Det brukar heta så, ja.
Ja, läser på Aftonbladet. Kristina testade sitt DNA, blev hund.
Va?
Hon blev inte en hund.
Nej.
Men testet sa att hon var en hund.
Okej. Vad beror det på? Vill jag vara tydlig med. Just det.
Att det hade varit ännu sjukare om hon blev en hund.
Ja.
Men det verkar vara då en prisbelönt amerikansk tv-reporter som heter Christina Hager. Hon ville undersöka då företagen som testar hundars DNA och ger svar om deras rasblandning. Det här är ju en grej, va? Likt testosteronet.
Man vill kartlägga sin hund.
Olika människor adopterar hundar som kommer från så gatan i på Irland.
Rio. Ja.
Och då vet man ju inte vad fan det är för något.
Nej.
Vilka var det som låg för att den här hunden skulle bli till?
Ja, precis. Det vill jag gärna veta. Finns det film, bilder?
Det tror jag inte att någon vill ha. Men ofta kan det ju också kanske vara typ två gatuhundar som är mixade.
Ja.
Som får en tredje hund.
Ja, just det.
Och så vill man veta typ...
Men där kan man känna bara, ja, det räcker väl.
Men du vet, Kalle, du har ju inte hund.
Nej.
De kanske vill vara så här, hur ska jag liksom bemöta den här hunden? Vad har den för behov? Varför beter den sig som den gör?
Sånt förstår inte jag.
Därför berättar jag det för dig nu. Och därför så har de här massa företag helt enkelt dykt upp. Där man kan ta DNA-tester på sin hund. För
finns
att
ett behov, finns snart också ett företag.
Så har vi lärt oss att det är. Och därför valde då den här Christina att skicka in, hon skickar in prover från sig själv till de här företagen. Bara för att se om det var liksom bullshit eller inte. Mm. Och från den kanadensiska tjänsten då, DNA My Dog, så fick hon svaret att hon är 40% Alaskan Malamute, 35% Sharpei och 25% Labrador.
Okej.
De bara...
Va? Jag trodde min pappa var liksom ingenjör i Karlskoga, men han är en labrador.
Han är 25% labrador, verkar det som. Men det är ju, jag ska också säga att hon har liksom skickat det till flera företag och andra företag klarade det här testet och var så här. Det finns ingen arvsmassa från en hund här.
Nej.
Så vi kan tyvärr inte svara på den här frågan. Och det står också i The Guardian-text då, som det här kommer ifrån, att marknaden för sådana här DNA-tester omsätter mer än 2,5 miljarder årligen.
Mm.
Så det är liksom en grej. Men hur kom de fram till att hon var 40% Alaskan Malamute, 35% Sharpei och 25% Labrador?
Ja, det undrar man ju. Har de någon slumpgenerator eller de bara drar det ur röven? Liksom?
Men folk kan ju ändå se på sin hund. Alltså,
ja, just det.
Hon bara, det är 60% chihuahua så är det typ världens största hund. Ja. Liksom.
Intressant.
De kan ju inte, liksom inte bara hitta på... Alltså jag förstår bara inte hur de kom fram till exakt den här procentsatserna.
Det känns ju då som att det sitter, att det är sån one man operation, att någon bara, du vet, man skickar in sina DNA-prover, någon tar upp det i ett kuvert, bara kastar det rätt i soptunnan och sen bara skriver vad fan den vill.
Jag kan också säga att de här, du vet ju hur en labrador ser ut.
Ty att jag nästan inte gör det.
Tänk på en hund så kommer du tänka på labrador.
Jag vet att den är väldigt vanlig.
Det är jag kanske den vanligaste hunden.
Typ lite förvånad när jag googlade. Men det är okej, okay. Så är det.
Det här säger också verkligen något om dig.
Ja.
Det här är en Alaskan Malamute.
Ja.
Och sen då en Sharpei. Ni andra som inte vet, ni får googla själva. Men de är ändå ganska olika.
Ja, de vad är det där ens?
Den är skitgullig. Ja. Den har bara väldigt mycket hud.
Det är typ så om man är 90 år gammal och väldigt rynkig. Då hade man kunnat köpa det, att man är släkt med en sån.
Ja, exakt. Men så jag vet inte om hon ska ta det här som en diss, för jag tror att inte mixen av de här tre skulle bli så bra.
Nej, det bara ser ut exakt som henne.
Nu vill jag googla hur hon ser ut också.
Ja, det här är riktigt dåligt. Ja, just den reporten. De tre equals.
Christina.
Roligt då om det är någon sån, den som har det här företaget som eventuellt har något bluffföretag då, bara tittar på folk och bara, du ser ut som en bulldog. En chihuahua.
Men det är det jag menar. Alltså hon
och den där hunden från Aristocats, för att de är lite så. Ja, jag vet inte, hon såg ju inte ut som den där ringhunden.
Nej, jag tycker inte hon var lik någon av de hunden.
Nej, då kanske det ändå är alternativ draget ur röva.
Ja, det, och i efterhand så kanske det var också det mest sannolika att det skulle vara det. Får jag fråga dig en sak?
Ja.
Säg en hundras som inte är labrador.
Tax.
Ah, okej. Okay.
Mm.
Jag ville bara veta.
Golden retriever.
Men det är ju samma sak som labrador.
Det visste jag inte. Men de, när jag googlade labrador så såg de ju lika ut. Ja. Men det är väl ändå
det är
inte
en retriever.
Samma ändå.
Nej, men det är en labrador retriever och golden retriever. Så golden retriever har päls. Det är samma typ av hund.
Är retriever det här sökverktyget där man kan hitta gamla artiklar? Är det en sån hund?
Ja.
Ja, men det är verkligen en kunskapslucka för mig. Alltså hundraser och sånt. Om jag skulle vara med typ På spåret eller någon annan frågesport och det var hundar så hade jag fått noll rätt. Jag kan ingenting om hundar nästan. För att jag liksom...
Det oroar mig bara lite.
Det är inte det att jag typ nödvändigtvis ogillar hundar, men jag känner verkligen att jag...
Well,
men jag
vill... Skulle du reagera positivt om jag tog med min hund?
Nej, det hade jag inte. Men...
Du hade ju fan kissat ner dig.
Ja, det hade jag. Precis. Vad är det där för liten prydlig gosse som har kissat ner sig? Det är bara Kalle Berg. Men att jag kan ändå vänja mig vid hundar. Jag har liksom vissa hundar som jag typ
om
lärt känna.
Om du såg mig gå med min hund på gatan, hade du gått fram till
absolut
mig då?
Inte. Jag hade liksom gått till andra sidan trottoaren. Alltså typ när jag är ute med mina barn så tar jag en liten sån bågar ur när jag går förbi vissa hundar. Ja, men jag vet att man inte behöver göra så. Det kanske folk har typ synpunkter på. Men det har varit så jävla mycket nu med massa hundar. Ja, alla har väl våra små nojor. Och jag har det bara som instinktivt att bara, hund.
Jag vill bara säga, man behöver inte vara rädd att bli attackerad av en hund.
Nej, jag vet det. På
det
ett intellektuellt
är väldigt
plan.
Unlikely.
Jag vet. Men vissa saker är bara så att man agerar irrationellt. Och jag jobbar på det.
Ja, vill du berätta något annat?
Ja, det kan jag väl göra. Vi kan ta det här mer om det blir fler hundnyheter någon gång. Jag har inga problem att prata med det. Men det kanske är dags att gå vidare samtidigt.
Jag tror det.
Det är politiska skandaler som pågår i Japan.
Mm-hmm.
Ja, jag känner inte till detta, men jag läste om det att premiärministern Fumio Kishida, han grillas just nu i utfrågningar alltså.
Jag bara... Punkt.
Ja, precis. Nej, han frågas ut för det har skett en skandal som rör då lättklädda dansare. Jag läser från Aftonbladet. Läckta filmklipp från ett partimöte visar hur lättklädda kvinnliga dansare befalls att ta emot dricks med sina munnar. Ja.
Det känns inte helt modernt.
Nej, det är väl en skandal om något. Då är det här liberaldemokratiska partiet som han är partiledare för, som också läste jag gick lite vidare ändå, läste i Time Magazine att de typ har haft makten mer eller mindre konstant i 70 år. Det är vid två val som de inte har vunnit.
Mm-hmm.
Shinzo Abe, den gamla premiärministern, han var från dem till exempel som satt länge då. Och de har varit inblandade i den här skandalen. Det var från ett möte där premiärministern själv, vad jag förstår, Fumio Kishida inte var med då. Men det var deltagare från det här partiet. Och då var det en massa liksom go-go-dansartjejer där som dansade i knäna och ja...
Som de gör.
Gavs pengar via medelst mun då. Transaktionen skedde mun-till-mun-metoden.
Ja, alltså...
Ovanligt också ju.
Är inte för.
Nej. Och under onsdagen så grillades han då som sagt i en utfrågning från oppositionella parlamentsledamöter. Och han sa då, min regering strävar efter ett inkluderande samhälle där alla människor känner mening med livet och deras värdighet och mångfald respekteras. Det ska han ha sagt i lokala medier. Och det kanske inte liksom det som skedde står ju lite i kontrast till det de kämpar för då. Eller strävar för.
Kanske har han missuppfattat lite.
Ja, och det blir inte bättre då av att en av mötets arrangörer som kom från partiets liksom ungdomsförbund eller ungdomsfalang, står det i Aftonbladet, har tidigare då gått ut och försvarat det här med dansörerna, att de var där för att man ville garantera mångfald. Vad tänker du om det? Han har senare avgått, ska jag säga, han som sa det.
Spoiler alert. Ja,
det behöver lite tjejer här också, det kan inte bara vara massa, det är så illa gubbigt här. Det är bara massa killar
som bestämmer
allting.
Då vill
jag bara
säga att det finns andra sätt att ha en tjej med. Än att hon ska strippa typ.
Ja,
och ta pengar med sin mun.
Ja, men
eller
det känns...
kanske inte strippare. De kanske bara dansare. Jag ska inte förtala dem.
Nej, men jag tror... det vet jag inte. Men de var i alla fall lättklädda i det som framgår då. Mötet beskrivs som pinsamt för partiet som de senaste åren har gjort ett stort nummer av vikten att öka jämställdheten i den mansdominerade japanska politiken.
Mm,
det ser ju inte så bra ut.
Bra jobbat.
Och hans opinionssiffror då, Kishida, är de lägsta, på lägsta nivån sedan partiet återvände till makten 2012 då. Så det går jättedåligt för dem. Det har varit lite andra skandaler också. Jag läste om en korruptionsskandal som han, jag ska inte gå in närmare på det för det kan jag inte i detalj då, men som han höll på att hantera. Och så var det någon annan ledamot för det partiet som också typ hade haft en otrohetsaffär med en kanadensisk saxofonist som jag bara tyckte stack ut lite grann.
Vem är det som har rapporterat här? Det kommer du kanske inte ihåg.
Time Magazine läste jag det.
Att de bara, this is fun. Typ, att de vet exakt vem det var. Saxofonister.
Ja, jag antar det. Det är väl ganska, eller jag vet inte hur många kanadensiska saxofonister det finns i Japan. Men ja, i alla fall, de kämpar med...
Då hänger de också ut en person.
Ja, de kämpar med en del skandaler där i Japan. Sista grejen, statsministerns presssekreterare hörde i veckan av sig till tidningen Omni och bad dem att byta bild på Ulf Kristersson.
Gud vad pinsamt.
Det tillhör inte vanligheterna, säger Omnis chefredaktör Marcus Gustafsson. Det var i fredags faktiskt förra veckan som det kom ett mejl från Ulf Kristerssons biträdande presschef med ett önskemål, läser jag på tidningen Journalisten, om att de skulle byta bild på honom. Det var ju liksom, det var ju i NATO-tiderna där då.
Mm.
Fan, när var det de var på väg? När var det blev klart? Jag ser hela dagvill med NATO, det hände ju grejer hela tiden.
Måndags.
Ja. Men då var det i alla fall...
Skitsamma. I början av veckan.
I början av veckan. Då var det en bild på en leende Ulf Kristersson då, där han också blundar.
Mm. Jag ska säga att jag scrollade förbi den på Omni och reagerade på bilden och tänkte... Fan vad sjukt att de tog den bilden på honom.
Ja, vet du att jag också gjorde det? Jag tyckte ändå den stack
väldigt...
ut.
Otypisk.
Rubriken på Omnis artikel var så här: analys kolon, en triumf för Ulf Kristersson men Sverige har blivit ett tystare land. Ja, det beskrev liksom, det var analyser efter NATO-inträdet.
Men då. Det var som att någon hade googlat i så bildarkivet bara, Ulf Kristersson nöjd.
Ja.
Och dratt in den bilden.
Ja, men jag tycker också att det gick i linje, för den här presspersonen som hade av sig säger ju ingenting så här. Han ser för nöjd ut. Ni kan inte ha en sån nöjd bild, utan det var mer det här att, att han blundade då, vad jag förstår, som var problemet typ. Men det var ju liksom också andra artiklar under den veckan. Jag läste Alex Schulman då, som skrev en artikel om jag såg Ulf Kristerssons vansinniga leende och jag skämdes.
Mm-hmm. Och, är det samma tillfälle då?
Ja, men det är i alla fall en artikel där han tar upp hur nöjd Ulf Kristersson var när han åkte runt och tog emot något. Jag har liksom sett andra skojare på X och sånt som liksom pratade om att han var så jävla nöjd och glad och lite typ så starstruck av att vara i USA. Det är väl liksom illasinnade röster som säger det, som skojar på Kristerssons bekostnad, helt enkelt.
Ja.
Men det är klart att han är ju nöjd. Han har ju sett jävligt nöjd också, för att han vill ju detta och så. Men då blir det en grej, och den här bilden ser han ju särdeles nöjd ut. Och då tyckte jag bara det var lite intressant att de liksom faktiskt hörde av sig till Omni för att be dem byta bild, för det händer nästan aldrig då.
Och sen hörde Omni av sig till Aftonbladet och sa,
Ja, de skrev om det, för de har en sån utgivarblogg där de skriver om publicistiska beslut tydligen. Mm. Den så här, kan ju inte vara så jätteväl besökt. Den är verkligen för branschfolk. Inte ens jag visste att den fanns. Och då är man ändå ganska inne.
Jag var bara intresserad av hur nyheten liksom...
Ja, ja, men precis. De skrev om det där, och då måste väl tidningen Journalisten ha snappat upp det då, därifrån då, gissar jag. Mm. De kanske håller koll på de här utgivarbloggarna. Mm. De vill gärna liksom ge folk en bild av hur det går till bakom kulisserna. Så tycker de, men det här är väl en intressant grej att skriva om då. Vad tänker du om att statsministerns pressavdelning agerar så här, frågar journalisten då till Marcus Gustafsson, chefredaktören. Han säger att vi är alltid tacksamma för all typ av feedback på arbetet vi gör, oavsett om det är från statsministern eller hans medarbetare eller helt andra läsare. Så de har inget emot att de hör av sig. Nej. Men de höll inte med i sak.
De bytte inte bild.
Nej, de bytte inte bild. Vi tyckte det var en bra bild, och att han blundade kanske till och med gjorde den bättre.
Ulf bara, nej.
Nej, han, man vet ju, grejen är att man vet ju inte om Ulf Kristersson har blivit förbannad för det här. Eller om det är den här biträdande presssekreteraren som på eget bevåg har bara såhär, vad är det här för jävla skitbild? Eller kanske inte ens varit arg, utan bara tänkt att det är väl ingen big deal att be dem byta. Men det är ju så jävla känsligt för journalister, ja, när politiker hör av sig och har synpunkter på deras artiklar. Så de bytte inte i alla fall, och Ulf Kristersson fick fortsätta vara missnöjd på bild. Men det gör honom kanske bara mer relaterbar. Sån är vi ju alla, va?
Jag relaterar hårt.
Det är sällan man är nöjd med en bild. Jag är ganska nöjd med det här programmet som vi gör, som heter Nyhetsshowen. Och idag så har du pratat om att Putin blev intervjuad i rysk stats-tv.
Jajamän, han sa nu behöver vi rusta upp mot gränsen mot Finland. Ja. Men experter sa, det har han sagt förr.
Precis, och alla har redan dratt till Ukraina ändå där. Så det är inte så,
oroliga för det.
Nej, jag pratade om att KD i Göteborg vill att Frihamnen ska bli som Reffen i Köpenhamn.
Wow.
Nu också, fort ska det gå. Ja. Men de stötte på lite motstånd där från sossarna som menade att det redan finns andra planer.
Just det.
Yes, och vi pratade också lite om att miljonärer är rikare än någonsin i Sverige. Skickade ett grattis till dem och pratade
stort,
om att
stort grattis.
De är väldigt intresserade då av sån här köldterapi tydligen. Mm. En trend man ser i vad de lägger pengarna på.
Mm. Trevligt.
Så vad säger Fia Bo och Filip Persson här också, pratade om hemförlossningar. Vi hade även, de har granskat hemförlossningar här i Göteborg. Trakten då, särskilt från barnmorsketeamet som är ett gäng som utför sådana. Och vi hade även Lotta Hornen här då, som pratade om testosteron,
ja,
som hon skrivit om.
Du ska undra oss lite länkar idag på Instagram om du vill läsa mer om de här sakerna.
Absolut, vi heter Nyhetsshowen där, ni hittar oss så. Ha det gött, hej!
Hej, hej, hej!
Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.